Jaha.
Oj.
Nu sitter vi här igen. Jag får ju omedelbart be om ursäkt för att det kanske går lite längre mellan avsnitten än vad det ska göra. Man måste jobba och sådär.
Ja, det är ju skit.
Ja, det är kul. Kan det vara?
Ja, det är sant.
Också. Men ja, jag tar på mig den helt och fullt, alla ni som har uppdaterat era poddappar och irriterat konstaterat att var fan är det där jävla rådet någonstans?
Att det inte har hänt något.
Exakt så.
Nej. Men ja, jag funderar på när du liksom sa hej där och de precis har hört systemets fantastiska låt. Mm. Vad tror du skulle kosta att köpa in, inte för att jag vill byta systemets fantastiska intro-låt, inte det. Men vad tror du skulle kosta att köpa in Hives Come On och ha som come intro-låt?
On, come on!
Nej, men, mycket va?
Ja, 10 i alla fall.
Ja, det var inte så farligt.
Alltså, äran bör ju vara på deras sida, tänker jag.
Ja, men eller hur? Bara så här som ett, ja, men det är klart att ni ska få den.
Ja, det är självklart. Bra tänkt, ja. Fantastiskt, ja. Bra låt.
Ja, det är den.
Men vad skulle jag skulle ha lite prestationsångest av att ha den som intro. Alltså, ja, man måste leverera efter att ha liksom gått in till den.
Eller typ att ha Van Halens Jump. Nu måste vi ju, alltså,
ja, den är, det introt är ju, alltså jag vet inte om jag har hört hela den låten till slut, men introt är ju,
ja.
Det är sånt där som man har hört hur många gånger. Vita hästen använder ju den som intro när de kommer in på isen med ett samplat gnägg i den dessutom, det är ju fantastiskt.
Ja, så har de lagt till ett gnägg också. Ja. Det hade de inte på den tiden jag gick på hockey. Det var ingen jävla gnägg.
Jag vet inte om Van Halen liksom gillar gnägg eller inte. Men,
har gett tummen upp till den.
Nej, precis. Blir en jävla faktura där när de får reda på det. Ni
det är precis vad
förvanskat vårt verk.
Det är precis vad deras ekonomi behöver. En stämningsansökan från Van Halen.
Men apropå att leverera.
Ja.
Vad tyckte du om Ronny och Ragge i Melodifestivalen?
Jag har inte sett det.
Va?
Nej, jag har inte sett.
Oj. Du har bara hört alltså om det.
Ja, jag läste att de skulle vara med. Mm. Och sen så har jag sett att de har släppt en låt, en singel har de väl släppt. Och det var väl kanske den de uppträdde med.
Nej, det var det verkligen inte. Men innan, alltså jag ska säga det här också, att vi som är den här poddens Ronny och Ragge, det vill säga två medelålders män som kanske är lite förbi sin zenit så att säga. Det är jag som heter Micke Mjörnberg och du som heter senior Ricke Holmqvist.
Ja, det är faktiskt så.
Alltså det var ju, för nostalginerven var det ju underbart att se Ronny och Ragge som mellanakt i Melodifestivalen.
Men var det bra på riktigt, eller?
Nej, det är klart att det inte var.
Nej, det är klart.
De körde någon egen text till Marcus och Martinus heter de, va? Den låten de vann med i fjol.
Ja, just det.
Och sen gjorde de ett litet medley med Rara Söta Anna och Köra fort som fan.
Ah, okej. Okay. Men de hade ju släppt en jävla singel, såg jag. Skitsamma.
Kanske inte får marknadsföra den i
TV. Nej, så kan det ju vara. Men det är ju ett bra läge att släppa en singel i samband med ett sånt här framträdande.
Det kan man ju tycka. Och ja, alla vi som har småbarn kunde ju, eller alla vet jag inte, men många kunde vittna om byxor som åkte ner så att stjärten tittade fram sen i allehanda soffor. Ja. Så att modet har härmed förts vidare.
Ja, Nu är liksom cirkeln sluten här med Ronny och Raggen och kommer igen här nu. Nej, men jag har sett att de har lanserat chips och så det är ju verkligen en så här fullfjädrad marknadsföringskampanj de kör nu.
Ja, verkligen. Allting frontat av Fredrik Granbergs vita röv liksom.
Ja. Jag vet inte.
Apropå Mello och apropå röv då?
Ja.
Vad tycker du om Kai?
Ja, men den var ju kul.
Mm.
Jag har hört alla låtar nu, i och med att vi går igenom dem på skolan och har en liten egen omröstning så där på fredag eftermiddagen. Så den har jag ju hört och den är ju, alltså den är ju kul.
Det är den faktiskt.
Den är inte bra, ja, fast men den är kul liksom.
Mm. Mm.
Och det är det jag menar, det blir så fel på något sätt att i samma liksom har du Måns Zelmerlöw, en superproffsig artist som verkligen har ett nummer och du vet så här, ut i fingerspetsarna skriker artisteri.
Mm.
Och någon minut efter så sitter det på liksom och bastu. Det blir så jävla skevt.
Det är skitkul.
Det är jättekonstigt.
Men vad jag tänkte komma till här är ju, det finns ju en diskussion om att även Kai och bastu, bara bada bastu heter det väl. Den är ju, går ju vidare för att folket röstar på den. Mm. Och den skulle säkert kunna vinna även i finalen om bara svenska folket röstade. Men den kommer inte kunna vinna, ja, eftersom så. De här internationella jurygrupperna, ja, aldrig röstar på skojbidrag.
Nej.
Och i förlängningen finns ju också diskussionen om att Sverige är så jävla skitnödiga eftersom vi alltid skickar seriösa bidrag till Eurovision. Vi ska vinna, ja, vi ska ha ett seriöst där. Tror du inte att Sverige skulle kunna tjäna på att liksom skrota de internationella jurygrupperna och bara göra som i alla vanliga deltävlingar, låta folket rösta även i finalen? Så att vi någon gång kanske kan skicka någon rolig grej vidare istället för någonting som ska vara så jäkla bra men egentligen inte är det. Alltså...
Jo, men är det någon rolig då som har vunnit hela skiten någon gång då?
Nej, det vet jag inte, men om du tänker för 2 år sedan, Kärje från Finland.
Men det är ju en bra låt.
Jo, men den är också rätt spetsig. Ja, det är sant. Och den är ju liksom, den är ju mer, alltså visst den är lite klubbig och så, men den är ju också kul. På något sätt. Men, det finns ju en anledning till att alla barn gillade den.
Ja, herregud.
Och den kom ju 2.
Ja.
Om den kan komma 2 i Eurovision så kan väl Bada Bastu också göra det, tänker jag.
Ja. Ja, varför inte? Det är så här, ganska invecklade frågor du ställer med om jurygrupper och så här. Kan
jag
någonting?
Har gått och funderat på det här.
Ja, nej, men det kanske är dags att vi skickar något lite mindre plojigt. Sådär. Ja. Bara för att testa.
Jag menar, Gerson och company, de skriver ju plojiga låtar också, men de skickar dem ju till Mellon i Lettland och sådana där grejer, och så går de vidare därifrån.
Ja, för att men jag håller med om att den svenska Mellon är lite för skitnödig. Det är den.
Mm.
Men det blir ju också så fel när så här, de här riktigt, riktigt etablerade artisterna är med. Och då har en sån som Bada Bastu.
Mm.
Eller Edvard Blom. Eller vad du nu vill. Ja, men det blir så här. Okej.
Okay. Ja, vad heter de? Samir och Viktor.
Ja. Men ja, de är ju stjärnor för barn. Så det... Ja.
Jo, men det var väl för några år sedan som deras ljudet från deras mickar släpptes liksom.
Jo, tack.
Och blev en snackis det också.
Ja, det kan man väl lugnt säga.
Men apropå Kärje då,
ja,
som ju, han var väl mellanakt i den första deltävlingen tillsammans med Hoja,
ja,
gjorde
precis.
De något samarbete. Han kommer ju till Stockholm och ska spela i maj.
Kärje?
Ja, Kärje.
Mm. Mm, mm, mm.
Då är det 18-årsgräns.
Oj.
Har han sån publik?
Nej.
För jag tänker, alla de här melloakterna är väl liksom för barn?
Ja. Nej, det var konstigt.
Alltså, vem går, liksom vuxen går och ser en konsert med Kärje?
Ja, det var en jättebra fråga. Nej, det var ju urdumt. Han är ju en barnartist.
Ja, visst är han det.
Nej, men alltså, det är han ju. För att Mello
i Sverige,
har ju blivit
ett
barnprogram.
Ja.
Så han är ju stor på skolgårdar, så att säga.
Väldigt.
När man spelar Kärje så då blir det allsång och dans liksom. Och, då vet
och
man
det
då
finns
det
ju många vuxna som också då har hittat Kärje genom sina barn. Som då ska välja musik och säga, men det här är ju en svängig bit. Men det är ju inte, kanske inte de som köper en biljett för att gå på klubbgig sent en Stockholmsnatt.
Nu ska mamma och pappa gå och se Kärje.
Vi ska ha
barnvakt. Ta en hotellweekend i Stockholm för att gå och se Kärje. Nej, det tror jag inte att det är.
Nej.
Faktiskt.
Nej. Ja, det var bara en fundering. Jag tyckte
det var en väldigt bra fundering. Och det var extremt korkat av arrangören. Vart spelar Kärje då med sin 18-årsgräns?
Vad var det? Var det Slaktkyrkan eller någonting? Ja, det var någonstans i slakthusområdet där, tror jag att det var.
Istället då för att köra en tidig spelning för alla på typ Grönan och fylla det istället, kan jag lova det.
Mm. Ja. Men, det hade ju kokat över.
Ja, det tror jag.
garanterat.
Kärg. Och så kommer de två tokiga norrlänningarna in på slutet sen.
Mm. Gästar i sista numret där.
Fast jag har varit lite besviken på den låten faktiskt.
Var det Las Vegas Boy eller något, va?
San Francisco Boy.
Så var det, ja. Jag har inte sett numret faktiskt. Jag har bara hört låten någon gång på.
Ja,
och den, den var platt.
Jag har sett videon. Jag är väl lite besviken på låten. Man hade hoppats mer. Men så är det.
Men bortsett från finska barnartister, vad har Ricky Holmqvist lyssnat på sen senast?
Jo, han är ju fortfarande lite på den här streaken att han ska ge gamla kärlekar en andra chans.
Och ja, det var ju Stenström då, nu för några veckor sedan.
Ja,
till exempel.
Och nu har ju då han släppt en ny singel.
Mm-hmm. Uppföljaren till Caprifol då alltså.
Uppföljaren till Caprifol, som då heter Helvete. Okay. Utropstecken.
Ja, det gillar jag inte. Inga skiljetecken i titlar.
Nej, men det är ett utropstecken med. Och den spelar ju vidare på samma anslag som Caprifol gjorde. Att det är lite mer, det är naknare och ärligare och mer sådär, ursäkta uttrycket, gamla Stenström som vi ramlade kär i.
Ja, men det sa du senast också, att det var mer att slå mig hårt i ansiktet Stenström liksom.
Ja, men så det här lite mer ärliga, och jag skriver det jag känner för snarare än att sätta upp fingret i luften och vart
blåser vinden?
Vad funkar idag, ja? Vart blåser vinden? Så. Och det klär ju Thomas Stenström alldeles ypperligt. Så det är ju två smakprov från kommande skiva som jag tror kommer heta Sverige eller något sånt där.
Så nu har du höga förväntningar på den plattan?
Jo, men det har man ju. Snarare än att när en Stenström-skiva kom och så man okej, det här var inte riktigt min kopp med te. Det kommer säkert funka för många, men nej. För det blir ju lite så när vissa artister köper du att de ömsar skinn och förändras och du följer liksom med på den förvandlingen. Medan vissa artister vill du ha som du upptäckte dem.
Ja, exakt. Alltså, det där är svårt. Att man vill unna alla att utvecklas, men samtidigt vill man också ha den här tidskapseln. Så här lät det när jag ramlade kär i dig.
Ja.
Då ska du alltid låta så.
Ja, och det tycker jag det är väl okej. Och liksom och på något sätt sätta en punkt att nej, jag lyssnar på skiva 1, 2, 3.
Jo, ja, men det tycker jag. För att jag menar, ju mer man har känslomässigt investerat i en artist, desto mer elitistisk blir man ju. Desto mer min vill man ju att det ska vara.
Ja, men precis. Och sen tror jag också att när det blir så här som det blev med Thomas Stenström då, om vi får hålla oss kvar vid honom, att han blev så här jättestor.
Mm.
Han exploderar ju. Då blir man ju nästan ännu mer så där som du säger att fast jag minns ju när det var jag och 25 andra i publiken. På en båt i Karlstad typ. Så ni kan ha eran skivbolags Stenström. Jag minns Indie Stenström. Nej, men så.
Hej, men välkomna till Elitistpodden.
Att man håller sig fast till den. För jag tyckte ju han var fantastisk. Jag tyckte han var en av Sveriges bästa artister. Fast han var ju inte så stor.
Du har nog aldrig varit så entusiastisk som när du mot tillstånd skickade MP3-er på Slå mig hårt i ansiktet innan den var släppt. Jag har fått den här demon av Stenström.
Ja, men det var ju verkligen det var ju så omedelbar kärlek, så bara men skicka inte den här nu. Nej, jag ska inte.
Jag måste.
Och så lyssnar man så bara Mjörnberg, lyssna på det här. Sprid inte. Och vi hade ju rätt. Det blev ju en Uber-hit.
Ja.
Det här verkar bra i alla fall.
Kul.
Ja, verkligen. Och sen så har jag lyssnat på gammal skåpmat i form av, jag vet inte om du kommer ihåg den här gruppen eller om du ens känner till den. En grupp som heter Lilla Sällskapet.
Jo, absolut. Ja. För det är en gammal poporkester. Och det var lite problematiskt där, för jag blandade alltid ihop dem av någon jävla anledning med den här Aftonbladet-podden som fanns, Lilla Drevet.
Ah, just
som man också
det.
Kan blanda ihop med Drevet då, såklart, så det blir väldigt rörigt där. Men du vet jag att jag har haft någon sån här slip någon gång och liksom inte fått ihop det Lilla Sällskapet. Och sen, jo, sen fanns det ett band som heter Sällskapet också. Så det blir väldigt rörigt.
Hopplock va?
Ja, precis, så var det nog. Sällskapet, ja. Lilla Sällskapet, Lilla Drevet, Drevet, ja. Röra.
En jävla röra. Men i alla fall, Lilla Sällskapet är, eller kanske framförallt var, som du säger, en
ja, de finns väl inte
orkester. Enligt Wikipedia så gör de det, men
okay. De har aldrig officiellt sagt hej, vi har lagt ner. De har bara fadat ut.
Nej, som andra gör. Men de har släppt en hel del musik i början på, eller mitten på 20-talet ska vi väl säga där, 2010. Mm. Mm. Så släppte de debutplattan Om vingarna bär. Det är lite elektronisk popmusik, lite neonblinkande, lite hubba-bubba doftande, lite lagom sådär. Det är inte mörkt som Kite eller Delacour eller sånt, utan det är lite mer, det doftar vår, kan man säga. Och det tilltalade mig något så otroligt. Jag satt och körde bil och det dök upp någon sån här lista jag hade gjort för många, många år sedan som typ hette Svensk Pop. Man var ju så kreativ med listor. Mm. Ja, verkligen. Och då hade jag gjort en liten sån, slängt in lite låtar från Lilla Sällskapet där. Och det blev en så här, wow, så fantastiskt bra det här var. Så då var jag tvungen att gå in och lyssna på den skivan och den är ju otroligt bra fortfarande, Om vingarna bär. Så den har ju gått väldigt varmt här de senaste veckorna. En duo.
Är det den här liksom debut-euforin som finns hos många band också, att liksom nu är det vi mot världen, nu jävlar?
Ja, men inte riktigt ändå, för jag minns när den här kom att det var lite så här. Det lät inte riktigt som någonting annat då i Sverige, så att det var lite nytt på det sättet. Sen är det ju svårt med den typen av musik och få fram det här vi mot världen, stå på taken och skrika budskapet liksom. Men det är ju ändå så här en ganska tydlig, nu sparkar vi in dörren, även fast det är ganska sval musik så att vi är här nu Lilla Sällskapet är här. Det låter ju inte så jävla tufft att säga. Lilla Sällskapet.
Det lilla passar. Sällskapet är.
Ja, precis.
Ska det inte det stora det sällskapet med för då?
Lilla Sällskapet ain't nothing to fuck with. Men i alla fall, det är väldigt, väldigt fin popmusik som håller än idag, 14 år senare. Så, ja.
Det är ju en kvalitetsstämpel när man kan plocka upp det. För, ja, det kanske vi kommer till längre fram i det här avsnittet också. Att allt står sig ju inte jättebra mot tidens tand.
Det är inte riktigt alla som klarar det lilla konststycket, nej.
Nej.
Men den här skivan gör det, i alla fall i min värld. Sen är det ju som sagt, råder det ju delade meningar om saker och ting. Men
vi slänger in några spår därifrån i spellistan som medföljer avsnittet. Och som, ja, men det finns en länk i avsnittsbeskrivningen så ni kan lyssna på allt spännande vi babblar om.
Ja, framförallt. Vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
Det var ju lite kul att du nämnde Grönan förut och att du tyckte att Kärje ska spela där.
Ja, det tycker jag.
För Grönan har ju börjat släppa sitt program och det är ganska mycket.
Ja, jag såg det.
Kul band som ska spela där. Junossi bokade dit nu igen, till exempel. Och vi har pratat om Sepultura tidigare och Smashing Pumpkins kommer och E-Type ska spela.
Nej, men här...
Det är ett bra program. Det är ett bra program.
Martin.
Men så ska ju också Natasha Bedingfield spela. Och jag fick ju i min, jag vet inte, jag liksom någon form, jag börjar väl bli senil, men jag fick ju för mig att namnet är ju bekant, men jag tänkte att hon var gammal liksom. De bokar ju oftast så här gamla artister från
det
att det är en tant liksom. Men det är det ju inte.
Hon är väl yngre än oss, va?
Ja, det måste hon säkert vara. Men hon var ju superstor då i mitten av 00-talet någonstans, ungefär. Det gick upp för mig att, okej. Det var inte gammal. Det var ju tvungen att lyssna. Men vilka är hitsen då? Och sen, okej, det var hon.
Mm.
Men då har jag ju lyssnat jättemycket på den här titelspåret från plattan som heter Pocket Full of Sunshine.
Ah, okej.
Okay. Vilken jävla låt.
Är den fin?
Ja, det är svinbra.
Det ringer ingen klocka här.
Svinbra. Alltså så pop så som den lät 07 när den släpptes. Liksom, storbolagspop kan man säga.
Ja, precis. Radiopop, är det ett uttryck fortfarande?
Nej, det är det väl inte, men det var väl det då.
Det var då.
Ja, men en kanonlåt, så då blev jag ju
sugen
på
ju
att Unwritten hette ju den där super
just hitten.
Men det som jag kan störa mig på Unwritten är att den kom ju några år tidigare då. Den är ju producerad på ett sätt som man aldrig skulle producera saker idag. Utan den är ju liksom strömlinjeformad.
Ja.
Från start till mål. Det lyfter inte någon refräng eller något, utan det är ganska liksom platt. För så skulle det ju vara då.
Ja,
därför
precis.
Blir ju Pocket Full of Sunshine då mycket mer upplyftande. För den är producerad på ett sätt så att refrängen är mycket större än det andra.
Just det.
Och att det lyfter liksom sådär.
Ibland behövs det en maffig refräng. Men jag har en liten följdfråga till Natasha Beringfeld.
Eftersom jag uppenbarligen kan så mycket om henne.
Du kan ju en hel del. Visst hade hon en brorsa som hette Daniel Beringfeld?
Ja, det hade hon.
Ja, visst.
Eller Daniel vet jag inte, men hon hade en brorsa i alla fall.
Aha.
Som också var känd.
Ja, han var väl också artist, eller?
Ja, eller skådis, jag vet inte.
Ja,
en känd brorsa i alla fall.
Ja.
Men det är roligt med den här, för om man kollar på Pocket Full of Sunshine-plattan så har ju då titelspåret som jag nu har refererat till nästan 400 miljoner streams. Stor låt. Men de flesta av de andra spåren på den plattan, det finns liksom, de spänner från under 1 miljon till 3 miljoner streams.
Oj.
Så snacka om att det var en låt från den plattan som sa poff.
Ja, verkligen. Det kan väl också vara så med nya generationer att den har varit med i någon film eller serie eller
mycket möjligt.
Och det är det där, alltså. Det gäller att ha lite flax bara.
Ja, så är det. Men bra låt.
Ja.
Och för att fortsätta på det, nu kommer vi till den här grenen som vi är experter på i den här podden, det vill säga lösa kopplingar till saker. Ja. En sak leder till något annat. Natasha Beringfield, kvinnlig artist från tidigt 00-tal ish, så här, då kommer jag att tänka på bing, Leanne Rimes.
Okay, fight the moonlight.
Exakt.
Ja, visst.
Och var kommer den låten ifrån?
En film.
Soundtracket
som
till Coyote Ugly från millennieskiftet där någonstans.
Där tjejerna stod och dansade på baren.
Ja, jag kommer inte ihåg häftigt. Så mycket av den handlingen. Det var väl typ en tjej som ville bli artist hamnade i en bar där de skulle vara lite sexiga och så sen blev det säkert ett lyckligt slut på det hela.
Ja, det blev det.
Men jag lyssnade på det soundtracket.
Ja.
Där ju Leanne Rimes ju är bärande. Hon har många låtar med. Det är ju den här Can't Fight the Moonlight. Den är ju bra på riktigt. Den låter ju det är ju som Lex Britney Spears typ.
Ja, det är
så
det.
Som musik, popmusik producerades på den tiden. 0100, där någonstans.
Ja.
Bra, men sen är det ju låtar som heter Please Remember och Right Kind of Wrong och But I Do Love You. Alltså massa bra poplåtar som man har glömt bort.
Det dyker ju bara upp en grej här nu. Jag tror jag såg den filmen på bio.
Ja, det tror jag gjorde med faktiskt. Men på den tiden såg man ju film på bio.
Ja,
det fanns ju inga streamingtjänster på det sättet. Liksom, att, det var ju bara gamla filmer som gick på tv.
Ja, det är sant. Nej, men jag minns faktiskt att det var bra musik i den filmen.
Ja, men förutom Leanne Rimes på det här soundtracket, du har ju IMF's Unbelievable är med. In Excess är med. Snap, I Got the Power!
Åh, Snap!
Don Henley. Och så Charlie Daniels Band med den här Devil Went Down to Georgia.
Och den är fin.
Ja, så att det är ju ett kanonsoundtrack.
Jag kommer ihåg den här, är det Blondie som gör den? One way or another, I'm gonna find you.
För övrigt har ju Korn också gjort en rätt bra cover på Devil Went Down to Georgia.
Asså.
Om man vill bredda sitt perspektiv. Men
det vill man.
Ja, det är ju vad jag har lyssnat på i alla fall. Då Natasha Bedingfield och ett gammalt bra filmsoundtrack från en mindre bra film.
Nej, så tycker jag inte du ska säga.
Nej, jag kommer inte ihåg den så himla mycket mer än det jag beskrev.
Jag tror den som en romantisk film funkar än idag.
Ja, det är mycket möjligt.
Det tror jag. Ja, jag tror det är en så här stark tvåa, trea ändå.
Tror du den ligger på någon streamingtjänst så får vi väl se om den i så fall då.
Vi ser den tillsammans och så live kommenterar vi i podden här.
Jag trycker på play nu.
Men se Coyote Ugly, hörni.
Ja, gör det. Gör det.
Det blir bra.
Och du har sett musikdokumentär, har jag förstått.
Ja, det dök ju upp på... SVT är ju fantastiska på att göra musikdokumentärer om musik i Sverige. Det är ju hårdrock på export och det är popundret och allt vad det nu är.
Mm, jag ser alldeles för lite sånt, känner jag.
Ja, men det tycker jag med att du gör. Mm. Sen har ju du mycket annat som du gör som är bra.
Eller mindre bra, men... ja. Allt är relativt.
Allt är relativt. Nej, men då har det då alltså turen dykt upp till countrylandet Sverige.
Jill Jonsson.
Är med en hel del då. Nej, men det är ganska intressant. Det är tre stycken entimmes avsnitt som då pratar om countryn i Sverige från liksom... tidigt 40-50-tal där någonstans med Alf Robertson och allt vad de nu hette och ja, fram till idag med där det liksom var och varannan artist tycker att country funkar och countryn har ju fått en superexplosion i världen.
Fick den uppsvinget deluxe, alltså det var väl på väg upp redan innan, men fick det deluxe uppsvinget när Avicii gjorde den här som de kallade country, fast den inte är country.
Ja, den hjälpte väl till, kan man säga.
Mm. Nu tappar jag namnet på den, men den här superhitten.
Hey Brother.
Exakt.
Och Wake Me Up. Var ju
Wake
kanske
Me Up är nog jag tänker
framförallt
på.
Framförallt Hey Brother. Nej, men och det var ju också lite kul, för han var ju med, han som sjunger i den, Hey Brother. Nu har jag glömt namnet på, men countryartisten i alla fall.
Mm.
Han var ju med i Avicii-dokumentären.
Mm.
Och berätta då om hur liksom han fick samtalet och allt. Men vad som inte framgick i den, det är ju att det är ju han som sjunger i den här fantastiska, om vi ska prata soundtrack, Oh Brother, Where Art Thou?
Ja, oh, den här fängelsefilmen. Exakt. Där de pratar totalt obegriplig dialekt hela filmen.
George Clooney och du vet den här Constant Sorrow. Det är ju han som sjunger.
Jaha.
Ja, okay. Vilken jävla grej.
Ja. Det är det soundtrack-avsnittet alltså?
Det kan vara det. Soundtrack till en vanlig jävla måndag. Mm. Som det är idag. Det var ganska intressant ändå att se för liksom vad... Country var ju verkligen country tills den kom i händerna på en viss man från Skara.
Nej, nu vet jag inte. Var det Bengt eller Sven eller vad heter
exakt.
Han? Kan det ha varit Bert kanske?
Det kan ha varit Herr Bert Karlsson eller Sir Bert Karlsson kanske vi ska säga. För han tycker vad man vill om Bert Karlsson, men han hittar ju ett sätt att göra pengar på tomme tusan allt.
Ja.
Och
jag hörde en intressant grej om honom. Det var i någon podd någonstans som diskuterade honom och någon sa att ja, men Bert Karlsson, han är ju så framgångsrik. Alltså, man kan ju säga vad man vill om klassen på många av artisterna, men han hade ju öga för att hitta dem. Varpå motsvaret då var att ja, fast det gjorde han ju väldigt mycket också. Man pratar bara om dem som lyckades. Men hans framgångskoncept var ju att bara ösa ut saker ur alla genrer som någonsin blev stora.
Ja, men precis.
Han skulle ju till och med starta ett eget lok tillsammans med någon av skådespelarna från fucking Åmål.
Ja, du ser.
Det flög ju inte till exempel.
Nej. Nej, och jag menar, det var ju så, och då, vi har ju pratat om dansbandsgenren tidigare, när dansband var som störst. att helt ogenerat bara ta en låt, en amerikansk låt, sätta en svensk text och så bara kör vi. Vi spelar in den.
Mm.
Och då var det ju mycket country. Så country var ju ett tag väldigt, väldigt synonymt med dansband.
Mm.
Och kanske inte den finaste stämpeln att säga att man sysslar med country, men det fick ju en liten sån uppsving sen, och de intervjuade Christian Kjellvander och Lars Bygdén och lite mer som liksom var, som man kanske inte vågar säga att man sysslar med country, utan det var mer americana eller något sånt där.
Jag tänkte precis säga det, det är väl en omskrivning för country egentligen.
Ja, det är det ju såklart, men och sen så kommer det då liksom First Aid Kit och Maya Francis och massa så, men det är så intressant, jätteintressant.
Det var väl liksom synonymt med dansband, alternativt amerikansk kultur långt ner i bourbonflaskan.
Ja, lite så. Och det var väl som liksom Jill Johnson då sitter med som någon slags mentor och pratar och men menar på det också, att det är ju liksom ju fler som håller på, ju fler såna här avgreningar det blir, alltså desto bättre är det ju. För jag menar, då överlever det ju på något sätt.
Mm.
Och sen liksom kan man ju sitta i timmar och prata vad som är riktig country eller inte, men det spelar ju ingen roll igen. För jag menar, så länge det är någonting som svänger och är bra musik och är på riktigt, så ja.
Ja, varför skulle country behöva leva upp till någon sorts ideal som ingen annan genre lever upp till?
Nej,
det är inte så att du säger att ja, det finns bara en typ av pop.
Ja, men precis. Och det är väl där countryn har varit väldigt gammalmodig, för att country är country och ingenting annat liksom.
Mm.
Så det är väl där folk liksom, det finns någon countrylista där som det har varit liksom, folk har blivit utkastade ifrån för att nej, det här är inte country. Du får inte vara med på countrylistan. Och det blir ju också jättefel. För jag menar, vilka är några gamla gubbar och tanter i Nashville eller något och sitta och säga vad som är country eller inte.
Och det är oftast när man bryter regler som det uppstår något intressant.
Ja, men precis. Jag menar, vart skulle typ rockmusiken eller popmusiken ha varit om alla skulle försöka låta som Chuck Berry eller ja, Beatles. Det hade ju varit jättetråkigt att lyssna på sån musik idag.
Mm.
Det är ju när någon väljer att spela snabbare eller hårdare eller skrika lite högre eller dra ner på tempot eller
Var lite tystare
eller oh, vad händer om vi kopplar in en bastuba
i en hiphop-låt? Distar en saxofon.
Distar en saxofon och kallar vårt band för kriget. Mm. Vad händer då?
Då händer det grejer.
Då jävlar händer det grejer. Men nej, men absolut intressant dokumentär. Väl värd att titta på.
Mm, det ska jag göra. Det var bra tips.
Mm. Jag såg på TikTok. Det var någon så här liten panel. Jag vet inte om de har någon podd eller vad det är. Någonting, men de har alltid liksom samma slutfråga till sina gäster.
Mm.
Om du fick chansen att åka en tidsmaskin. Vilken konsert eller festival hade du valt att se? Alltså vilken artist hade du valt att se liksom i deras prime?
Ja, men ska det vara någon artist då som jag inte har sett? Eller någon konsert jag har varit på som jag skulle vilja återuppleva?
Ja, det bestämmer du.
Oj.
Helt och hållet.
Ja.
Visst är det intressant? Alltså, det var ju många så här svar som att ja, men en ung James Brown liksom. Mm. Explosiv soul så, eller ja, någon sa Beatles såklart när de så här. Men jag tycker det där är svårt.
Det är jättesvårt och du får olika svar alltså,
varje dag. Ja.
Men om jag ska försöka hålla det lokalt då?
Ja, men jag tänker också det. Om vi försöker hålla oss i Sverige.
Ja, jag kan tänka bara ett stenkast härifrån, ett ställe som jag åker förbi dagligen. Tänker jag ju liksom Rågsved och när Ebba Grön växte fram, den här som är så totalt mytomspunna, de spelningarna på, vad hette det, där i Rågsved?
Oasen.
Oasen, ja, precis. En sån hade man ju velat se, till exempel.
Ja. Det var fan, vilket bra svar.
Och det finns ju många sådana som man hade velat se, just de här svettiga allt eller inget klubbspelningarna.
Ja,
jag skulle ju inte åka tillbaka för att se någon stor. Eller ja, i och för sig, det vi pratade om för, det var säkert ett år sedan, men den här totalt urspårade festivalen i New York, utkanten där, New Jersey eller vart det var. Woodstock 99.
Woodstock 99, ja.
Den hade man ju på något sätt vill, ja, kanske inte uppleva och vara i det mitt i kaoset, men liksom den här omtalade stämningen om hur aggressionen bara byggdes upp och byggdes upp. Det är ju fantastiskt fascinerande när man ser dokumentären. Ja. Hade varit fascinerande att kunna vara där liksom, som du säger, en fluga på väggen och bara se det här.
Inte vara mitt i smeten, men...
Nej, för både Korn och Limp Bizkit och allt vad det var sägs ju har gjort så extremt agiterande, uppeldande spelningar.
Ja, ja. Alla skyllde väl typ på Limp Bizkit. Att de bara fortsatte hetsa liksom. Så ja, de blev ju någon så här...
Trigger.
Ja, det tror jag. Nej, men jag tänker så här... Också ska hålla det lite så här, typ den första rundan Jonossi var ute.
Mm.
Man såg dem ju då, men jag minns inte. Jag minns inte den här gudskelov-spelningen.
Ja, men det gör jag, eller nej, gör det gör jag det? Ju inte. Jag minns ju inte hur de såg ut, eller så där, men jag minns ju känslan av den när man gick därifrån.
Ja.
Hur, det här är ju... Det är så bra. Det här var så fantastiskt. Och det tror jag att, åker man tillbaka till den med alla de erfarenheter man har sedan dess, alla spelningar man har sett sedan dess, alla klubbar man har varit på, risken är ju att man inte kommer tycka att det är lika bra som man tyckte.
Nej,
då.
Det är sant. Eller de här liksom tidiga Kent-spelningarna på ganska små ställen liksom.
Mm.
Ja.
Jag har ju sånt minne från In Flames spela på något jävla gärde ute i Jo, en jättedåligt arrangerad festival. Där polistillståndet gick ut vid en viss tid på natten och arrangören vågade inte liksom... polisen hade väl skitit i det. Men de hade bara tillstånd till 00 och In Flames hade två låtar kvar.
Drog sladden,
men de fick inte, så de drog sladden och In Flames bara fuck it och fortsatte köra på sin backline liksom. Och sprängde bomber och spelade utan att liksom högtalarna var inkopplade. Och där stod man och tyckte att det var så jävla coolt.
Men det var
vilka
coolt.
Rebeller. Anders Fridén sa något uppeldande och så körde de liksom. Jag kanske tyckte att det var skittöntigt idag. För att det lät inte alls lika coolt.
Nej, som
jag,
för, så,
men den hade ju varit kul att återuppleva. Men
ja.
Kanske bara ska låta det vara ett minne där man får fan vad rebelliska de var.
Ja, men det blir ju också lite man bygger upp... genom åren.
Ja.
Man har ju gjort det flera gånger. Jag är mitt det här Tåström-minnet från Hultsfred när han är sen och säger ursäkta att jag är sen och hoppas det är plåster på såren och river av staten och kapitalet. Jag minns inte om det var så.
Nej, men jag minns ju, jag var ju där, jag minns inte att han sa det där. Men
det,
jag minns ju bara att han kom ut i sin röda overall och började köra staten och kapitalet.
Ja.
Men vems minne som är korrekt, det är ju helt...
Ja, jag vet inte.
Det enda vi är eniga om där är att det var en fantastisk spelning.
Ja, det var det. Och att han hade en verkstadsoverall och öppnade med staten och kapitalet.
Ja.
Antagligen hade han sin jävla mössa på sig också då.
Ja, men det hade han ju alltid då.
Ja, det hade han.
Ja, det är bra fråga.
Ja, men... jag kräver inget svar.
Nej, du fick ett svar.
Ja, det fick jag. Men som sagt, det kommer ändras om några minuter helt säkert.
Och så fick vi prata om Tåström i det här avsnittet också.
Han dök upp ändå, och Jonossi.
Men apropå legender.
Ja?
Är du redo för skivcirkeln?
Ja, men det är legender. Ja, det är jag. Du menar att skivcirkeln är legendarisk, hoppas jag.
Ja, bandet har väl också gjort sitt avtryck i musikhistorien på ett eller annat sätt.
Ja, men det har de ju.
Skulle jag vilja påstå. Vi har ju då lyssnat på Bloodhound Gangs genombrottsplatta, får man väl säga. One Fierce Beer Coaster från 1996.
Ja, detta fantastiska år.
Hade du hört den här skivan innan?
Nej. Och det var det första jag noterade för att du sa till mig... Nästan med en lovande ton att du kommer känna igen det här. Ja. Men det gjorde jag inte. Jag kände inte igen en enda låt förutom hitten, ja. Fire, Water, Burn.
Mm. Burn, motherfucker.
Burn, motherfucker. Det var enda låten jag kände igen faktiskt.
Intressant, för att den var ju svinstor. Och i mina kretsar blev ju den här plattan också.
Blev den?
Jättestor.
Ja. 96, alltså jag tror 96, då var jag liksom så alldeles för insnöad på Oasis och hela den biten liksom.
Mm.
Så jag tror nog bara att den här Firewater Burn mest, vad säger man, hörde på radion eller på ZTV eller MTV eller något sånt där. Så, men den kom aldrig igenom filtret.
Nej.
Det brittiska.
Ja, men jag har ju den inställningen, alltså, eller känslan kring den här låten. Jag gick ju på högstadiet när den här plattan kom. Ja. Och jag förstår ju när jag tittar rent teoretiskt i ett lite bakåtblickande liksom sådär, att den var nog på något sätt en första kontakt, var det väl inte, men en tidig kontakt med liksom utmanande rock på något sätt, alternativ rock och sådär.
Ja, jag förstår.
Så att man, utan att ha ett större referensbibliotek, vilket man inte har när man är 14 år och går på högstadiet, för man har inte hunnit uppleva eller höra så mycket.
Nej.
Så var det här rock på något sätt.
Ja, ja.
För jag känner så här, jag har ju liksom inte lyssnat på den här plattan sen den tiden. Nej. Så det var ju väldigt så, okej, vi ska gå tillbaka. Så när jag gick in i den här skivan så var det ju med känslan av att, ja, men det här var en bra rockplatta.
Ja, just det.
Det var jävligt coola rocklåtar och sådär. Och så lyssnar jag på den nu och så känner jag att okej, det är inte så bra framfört.
Nej.
Det är inte så bra producerat. Nej. Det är inte det är så bra låtar.
Nej, och det är inte så mycket rock heller kanske.
Nej, så att om man sätter det i liksom perspektivet så är det ju då, jag förstår att det var stort då, kanske i den lilla bubblan, men ska jag se den objektivt idag så är det jävla skräpplatta.
Ja, men det är det ju, och precis som du sa förut, med allt som man bär med sig idag, och all musik man har hört och alla texter man har hört och allt det här, då blir det ju så här, då faller ju det här väldigt, väldigt platt.
Ja.
Och jag kände liksom också att man har nästan svårt att ta till sig det här som liksom som ploj.
Mm.
För att det blir så plumpt. Det är så över gränsen.
Jo, men det är ju toaletthumor på många ställen.
Ja, det
ställen.
Är verkligen toaletthumor.
Och på många sätt är det ju det på ett sätt som kanske inte funkar idag.
Nej.
I wish I was queer so I could get chicks. Ja. Ah, det tyckte man var kul då.
Ja, den titeln är ju rolig, men sen när man liksom dyker in i låten så är det ju inte riktigt lika rolig längre.
Nej.
Titlarna är ju oftast roligare än vad låtarna är. Ja. Så kan man säga.
Ja, jo, exakt så. Så är det ju.
Men med det sagt så faller jag ju ändå för mantrat i slutet på låten Why is everybody always picking on me, när han då skriker the drummer from Def Leppard only got one arm 25 gånger i rad. Det är lite så här, okej, okay, det är lite kul faktiskt.
Ja, men det är ju, det är ju kul. Det är kul.
Så, men
men det är ju exakt samma sak som, det hör man ju inte, men man får läsa sig till det. Men i den låten som heter Lift Your Head Up High and Blow Your Brains Out.
Ja. Oh.
Nej, det är inte den. Jo, är det den? Nej, det kanske är, nej, det är nog fan i den du pratar om. Där han sjunger Rewind and let me reverse it backwards like Judas Priest first did. Och sen kommer det ett liksom bakåtspelat parti.
Ah, det är en liten snygg referens.
Ja, och då är ju den, om man spelar upp det på andra hållet på rätt håll då, så säger den Devil shall wake up and eat Chief Boyardee Beefaroni. Sådana grejer är ju kul.
Ja, det kan jag hålla med om. Det är kul. Det är kul. Men det är som sagt, det är lite för toalett och plumpt och sådär. Och, men om man har ju läst sig till lite nu med det här bandet, och det är väl deras grej.
Ja, det är
antar jag. Det är där de kör på fullt ut.
Men man får ändå ge dem, om man ska ge dem någonting i det större perspektivet, att de var ju inte rädda för att ömsa skinn, som vi pratade om förut.
Nej.
För att deras debut, Use Your Fingers, den kom väl något år tidigare, det var ju en hiphop-skiva.
Mm. Ja.
Och sen släppte de den här, som kanske är någon form av alternativrock.
Ja.
Och efterföljaren som kom några år senare, Hooray for Boobies, den har ju, det är väl på den som den här rockballaden Dear Chasey Lane, va? Men den
just
stora hitten är ju The Bad Touch, och där just är det ju mer disco på något sätt.
Ja, det är det. Den är lite mer elektronisk. Ja. Nej, men jag köper det du är inne på, för att den här kom ju 96.
Ja.
Och man hör liksom, jag hör, du vet, det här lite svala. Kommer du ihåg Fun Loving Criminals?
Ja, absolut. Jättesvagt band om man lyssnar tillbaka på dem.
Ja, idag. Men de hade ju också någon så här lite, jag ska inte säga jassigt, men det var sval popmusik. Jag hör liksom tidig Limp Bizkit, fast de inte släppte sin debut förrän året efter.
De kan ju mycket väl ha lyssnat på det här.
Ja, det tror jag definitivt. Man hör liksom tydliga så här Weezer-gitarrer och lite så här rakare Weezer-rock.
Ja, men det är faktiskt kul att du säger det, för det tror jag de har sagt i någon intervju, att Weezer var ett av banden som låg liksom som influens till just Firewater Burn-låten.
Ja. Jo, men det hör man ju. Så jag menar, och det var ju så på 90-talet, speciellt 96 då, det hade ju ändå hänt väldigt, väldigt mycket, framförallt då kanske i USA med massa genrer som började smälta samman och smälta loss från rock och pop och hiphop och allt vad det var.
Mm.
Så det här är ju en, det ska de ju definitivt ta och liksom våga experimentera då, om då debuten var lite mer åt hiphop-hållet, för det förekommer ju hiphop på den här också, och det kanske är den starkaste låten i min värld är ju låten Boom
med Vanilla Ice.
Är det Vanilla Ice?
Ja, det är Vanilla Ice som gästar på den.
Jaha, det visste jag inte.
Nej, men
eller han säger någonting i början. Är det Vanilla Ice?
Ja, det är Vanilla Ice. Vad han säger i början vet jag inte. Men...
ja, men det säger någonting annat tror jag. Skitsamma. Ja, vad kul att han är med på den. Eller kul är det inte. Men det är en bra låt. Den har lite så här Wu-Tangigt beat tycker jag.
Ja, den är lite tung på något sätt.
Och det blir ju också så här, den låten känns på riktigt så här, wow, vilken cool låt. Om man jämför med liksom andra låtar som är lite så här, ja, jag vet inte. Hitta på låtar.
Nej, men jag tycker det känns ganska tydligt med den här plattan att hiphopen kan dem, för de har gjort den tidigare på ett annat sätt.
Mm.
Rocklåtarna är mer någon sorts experiment.
Ja.
Om vi gör så här, kanske blir, men hiphoplåtarna är mer riktiga låtar på något sätt. Ja, men för jag tycker den Lift Your Head Up High and Blow Your Brains Out, den har ju också en hiphop-vibe fortfarande.
Mm.
Jag tycker den är en av de bättre.
Ja, och det är kul att det är det här lite som ju blev jättestort sen lite senare, att det är rockmusik med någon DJ som scratchar i så. Det hade man inte hört så mycket innan.
Nej, när kom Linkin Parks Hybrid Theory? Var 99, va? Det är tre år senare.
Ja, det är väl några år senare, ja. För det var väl, Limp Bizkit var väl bland de första, tror jag, som sysslar med det där, vad man hörde i alla fall.
Mm.
Det är säkert massa grupper innan, men...
Ja, men
sen gillar jag ju... Ja. Sen gillar jag ju även Run-DMC-covern It's Tricky.
Ja, jag stör mig på den. För den tyckte jag var svinkool när jag var barn.
Mm-hmm.
När jag lyssnar på den nu så stör jag mig på att den är... Det låter ju som att det är lite mer flit, men produktionen är ju bedrövlig på den.
Ja, den är inte snygg så. Jag tycker bara det är kul att de gör låten. Men ja, jag håller med. Den är ju inspelad i en garderob typ.
Och de gör den ju faktiskt punkig.
Mm.
Ställer sig rakt upp och ner och bara kör den.
Ja, ja.
Och det är ju en bra låt oavsett om det är Run-DMC eller Bloodhound Gang som gör den.
Så är det, definitivt.
Ja, men det är ju en ren cover, sen är det ju så också, och det kanske har med tidsandan att göra, tänker jag, att det är väldigt mycket, det är en del samplingar och det är, jag plockar ju inte upp alla de här, men det är tydligen, om man läser om plattan, väldigt mycket småstölder och inspiration från andra artister.
Ja.
Liksom. De har tagit lite melodi där och gjort lite si och gjort lite så och saftat ihop det.
Och det var väl liksom innan man kunde göra så, innan man visste vad det är med... Alltså man snodde, man samplade liksom.
Ja, eller så snodde man bara en refräng fast bytte text eller liksom sådär.
Det var bättre på 90-talet.
Ja, men det har ju också lite med det här tidigare hiphop-tänket att göra då, tänker jag.
Ja, men absolut. Och jag vet inte vad man liksom, om man startade bandet som, för det läste jag ju med till också lite, men om man startade som en hiphopgrupp eller som en poprock eller...
Det var ju hiphop första platta, men vad det var dessförinnan vet jag faktiskt inte.
Nej.
Det är inte så att jag har liksom, ja, The Bad Touch blev ju svinstor, men jag tror inte jag har lyssnat på några plattor efter den här. Det var liksom inte ett band som att det här är mitt band, jag kommer fortsätta följa.
Ja, nej. Det kan jag väl hålla med om. Jag har ju alltid, jag vet inte, jag kanske alltid har varit lite så här elitisk och tyckt att musik är på riktigt liksom.
Ja, du brukar bli så här grön när jag tycker att det är kul med vrävarna och sådana saker. Könsbunken kommer. Ja.
Och det kanske jag tycker så här, bara, jag vet inte, men så här, fan, det här är inte musik liksom. Jag kan tycka att det är kul, men samtidigt så blir jag lite så här förnärmad nästan då när en sån här grupp får en sån här überhit.
Ja, fast jag tycker att det kanske är nostalgiskt då, men jag tycker att Firewater Burn är bra på riktigt.
Ja, jag klarar av den, så kan jag säga. Jag klarar av den.
Och
den
går du att lyssna på dina jävla Oasis-plattor?
Ja, exakt. Nej, men det är också lite kul med den låten, för att den står ju verkligen ut.
Ja.
På det sättet att den är, ja, men precis,
den
som
är
du proffsigare säger,
liksom, gjord också. Proffsigare, ja, uppbyggd och proffsigare producerad, låter,
ja,
det som,
precis,
i alla fall.
Och den låter ju verkligen som, jag förstår att det blir en hit, för att den står ju ut på ett sånt sätt på den här skivan. Och att den är så enkel. Den träffar ju direkt liksom.
Mm.
Den här enkla gitarren liksom. Och så den refrängen. Burn motherfucker burn. Okej. Det var ju inte så svårt att komma ihåg.
Det sätter sig.
Det sätter sig.
Men jag menar, den här skivan, den sålde ju över 500 000 skivor i USA.
Ja.
Och letas ju på albumlistan i Sverige. Och
ja.
Är liksom, är det just att den var så alternativ som gjorde att den blev så stor?
Jag tror nog att det är deras sätt som gör att det blir en snackis.
Mm.
Man köper den, inte för att det är en bra skiva, utan för att jag tror lite också med texterna. Man vet ju aldrig vad som komma skall, och det är mycket under bältet. Det är mycket som är politiskt inkorrekt. Och därför blir det lite så här kittlande att lyssna.
Mm.
Man vill höra mer, vad sjunger han om i nästa, och här sjunger han om gays och sånt, och här sjunger han om etniciteter eller vad det nu kan vara liksom. Så det blir ju lite så att man kittlas liksom, man vill ju höra.
Mm. Och då öppnar det ju ganska starkt med att de har liksom Kiss Me Where It Smells Funny,
ja,
som öppningsspår, och ni kan ju räkna ut själva vad den låten handlar om.
Ja, exakt. Och då blir det lite så, och sen är det säkert några jävla moralkristna högern som säger att nej, det här är blä och skit, och ungdomarna säger okej, då ska vi lyssna på det.
Ja, men så är det ju. Så fort så, vuxenvärlden säger nej, så säger, ja, alla andra ja.
Ja, ja, precis. Så de vann väl på det, tänker jag, för det kunde man ju fortfarande göra på 90-talet.
Mm.
Att man fick den effekten när folk säger nej, 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 skit. Det här är skit och inte bra.
Mm.
Okej, då kunde du fortfarande sälja 500 000 skivor på det.
Men för att backa bandet dit vi började hela podden då.
Ja.
Om man kan sätta Ronny och Ragge i Melodifestivalen, det mest sedda barnprogrammet i hela,
ja,
Sverige. Skulle man kunna sätta Bloodhound Gang på samma scen idag? Eller är det för mycket över gränsen?
Ja, jag tror faktiskt att det är för mycket över gränsen. Men samtidigt, när man lyssnar på gamla Ronny och Ragge låtar
Ja, men nu drar vi till grannkommun, för där är pöken kåta fan.
Ja, men
det,
precis,
fick de ju skrika i tv liksom.
Ja, tror jag inte funkar på samma sätt idag. Men nej, men det är nog lite väl, alltså Ronny och Ragge är lite så här, det är buskis, och vi har buskis i Sverige.
Men Bloodhound Gang är ju också buskis.
Ja, fast det är lite, ja. Men det är
buskis med en onkel konkel-touch.
Ja, det är nog både 2-3 steg över gränsen, tror jag. Medan Ronny och Ragge står med några tår över gränsen. Men samtidigt så tror jag att det är liksom moraltanter och gubbar idag som bara vill totalförbjuda Ronny och Ragge, tror jag. För att sån här ska vi inte ha.
Han visade rumpan i televisionen.
Ja, men precis. Ja, ja, exakt. Och har de snus? Nej, är det någonting man ska marknadsföra för dagen? Så ska de snusa. Och säkert att de åker raggabil, och det är inte bra för miljön. Och det ska vara...
Nej, det är det värsta.
Det är bättre att de cyklar, tycker jag.
Ja, men du, ragga är inte bra för miljön. Det är ett starkt argument.
Ja. Så det är klart, det finns ju alltid någonting att klaga på. Men som sagt, jag tror att om du ställer Bloodhound Gang och Ronny och Ragge mot varann, så tror jag att hundarna är alldeles för långt över gränsen för att skulle kunna bli något idag.
Fast när vi hamnade i den här diskussionen, så känner jag att nej, den här One Fierce Beer Coaster är ingenting att komma ihåg musikaliskt. Men blir lite glad över den rent konceptmässigt då, när du lägger fram det så där. Det behövs saker som provocerar och skaver. Och,
ja, men definitivt.
Och är lite så här finger i ögat.
Jo, men de artisterna och de grupperna, de behövs ju alltid. Mm. Sen om musiken inte liksom åldras med den värdigheten, det är ju, må ju så vara.
Mm.
Men jag kan ju garantera att det är många artister som har lyssnat på den här skivan eller på den här gruppen och har gått och gjort sitt eget av det.
Mm.
Och det är ju jättebra. Om man kan ha den effekten.
Ja, absolut.
Alltså att det spinner vidare till någonting. Sen att den här på något sätt skivan skulle hamna i en tidskapsel för att liksom visa hur musiken lät på 90-talet. Det tror jag ju inte att så kommer vara fallet. Eller att den kommer vara med på någon 100 bästa lista eller något sånt. Det tror jag inte. Men att den är
viktig ur
en viss aspekt.
Nej, mer för att beskriva
aspekt.
Ett fenomen än en viss verkshöjd så att säga.
Ja, men definitivt. För jag menar, på den tiden så var det ju också lite så här, det är ju inte som idag när vem som helst, var som helst kan ge ut musik.
Nej.
Då var det ju ändå lite så här, okej, det krävs lite ändå för att ge ut en skiva.
Fast den här skivan låter ju som skivor som folk utan kunskap har suttit och pulat ihop i sina garderober idag.
Ja, det är sant faktiskt. Det är sant. Så jag vet inte, de tog väl en chansning, men de sålde ju, vad sa du, 500 000?
Minst 500 000 i USA bara.
I USA, ja. Men jag menar, och det är ju också grejen, bara att vi sitter här och pratar om den skivan idag.
30 år senare.
Ja, så har de ju ändå lyckats med någonting.
Absolut.
För det är ju inte så att vi har hittat någon obskyr platta i källaren på biblioteket, utan det är ju en riktig skiva som ändå var ganska stor ett tag.
Den fanns att låna på biblioteket faktiskt.
Ja, ja, men den fanns i riktiga skivaffärer också.
Ja, det gjorde den. Det gjorde den.
Så visst. Men det är ju 90-talet alltså. Det var fascinerande på många olika sätt.
Ja, ändå högt och lågt, men ett bra årtionde får man säga.
Ja, det fanns mycket av allt.
Men kul, då har vi fått prata Blood and Gang i den här podden också. Det var nog första gången, tror jag.
Ja, det tror jag.
Kanske sista faktiskt. Också.
Säg inte det. Alltså om du vill, så har jag hittat en skiva.
Alltså, ja, det är klart att jag vill.
Ja, men det är klart att du vill. Och det här är ju då, kanske inte skivan i sig, men jag skulle säga att den här gruppen, i alla fall för mig, känns lite speciell i vårat sammanhang.
Oj då,
ditt och mitt sammanhang.
Det är någonting jag har hört alltså.
Det är det. Och det är ju jättesvårt tycker jag, när man ska välja låt eller en skivcirkelskiva.
Vet du vad, jag tycker inte att det är svårt, för varje gång jag tänker så här, oh, vilken ska jag välja, så tänker jag, men det kommer ju alltid en till skivcirkel, så den jag inte väljer nu, den kan jag välja sen.
Absolut. Ja, så kanske jag också ska börja tänka att man bara, du stoppar ner näven, vi kör på den här nu. Men jag tänkte säga att det ska finnas en liten historia bakom.
Mm.
Och det här är ju då kanske en grupp som, jag kanske inte ska säga har betytt så mycket för oss, men de har ändå spelat en liten roll i ditt och mitt liv. Jag pratar om två bröder vid namn Anders och Staffan Ljunggren.
Trummor och orgel.
Ja!
Har vi inte haft dem en gång?
Har vi det?
Jag tror det.
Nej! Nej!
Reflections from a Watery World.
Ja, det var exakt den. Nej, har vi haft det?
Avsnitt 14.
Ja, det är inte så konstigt. Det var jättelänge sedan.
Ja, det är många år sedan.
Nej, men vi kan inte ha den.
Nej, jag vet inte vad folk kommer ihåg.
Så jävla dumt då! Det här var ju helt sjukt. Men vet du vad? På stående fot så säger jag så här. Nästa skivcirkel. Fan, ta mig, jag lyssnar på den här också. Alltså. Metallicas Black Album.
Oh, ja. Det är bra. Det är bra. Den har vi inte haft.
Nej. Och så ber jag om ursäkt till dig. Och jag ber om ursäkt till Anders och Staffan.
Ja, för att de blir ju nu besvikna på att de blir bortvalda här. Vem fan fick du inte vara med igen?
Ja. Det hade varit coolt. Det är en exklusiv skara och har varit med i Skivcirkeln två gånger med samma skiva. Ja, men fan vad pinsamt då. Men skitsamma.
Ja, så. Black Album. Det blir ju superspännande. Den har varit länge sedan jag lyssnade på.
Ja, men jag med. Vi pratade ju om, eller jag pratade ju om de här sekunderna i Nothing Else Matters för ett tag sedan.
Just det.
Men, ja men då kör vi.
Mm, det gör
91, 92?
Ja, där någonstans. Tidigt 90-tal i alla fall.
Ja. Vi håller oss kvar i 90-talet.
Analt klippande av trummor, vet jag att det var.
Ja, det var det. Takt det var takt, stora takt, egon som möttes där också.
Det var det verkligen. Men den ska det bli kul att lyssna på.
Ja, det ska det faktiskt.
Och för er kommer det vara kul att lyssna på spellistan som medföljer i avsnittsbeskrivningen. Ja, där hittar ni all rolig musik vi har pratat om idag.
Faktiskt. Och som vi alltid säger så finns vi på diverse sociala medier.
Så som TikTok, Facebook, Instagram och så vidare.
Mm, precis. Där ni är finns vi.
Ibland.
Ibland, ja, precis. Och fortsätt höra av er till oss om saker vi ska prata om, saker vi ska lyssna på, saker vi ska se. Kom med ris och ros eller vad det nu är. Det är bara trevligt när ni hör av er till oss.
Oh ja.
Ja, fortsätt sprid denna musikrådet gospel. Så kanske vi gör ett avsnitt till.
Kanske. Vi får kanske. Se. Kanske i tid, se. Kanske försenat, kanske för tidigt. Vi får se. Jag tar på mig allt ansvar.
Nej, vi vinner tillsammans. We ride together, we die together. Och det är nu vi avslutar med Bad Boys. Ja, det såg jag. På tal om det, Inner Circle skulle ut på en jävla turné.
Nej, de också.
De också.
Alla ska återförenas.
Ja, det är kul. Men hörni, mer om det en annan gång. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er så hörs vi. Tack för idag. Hej då.